Hej. Tack så hemskt mycket för ditt brev. Jag känner ingen i Europa, så det kändes väldigt fint att få ett brev från Sverige. Brev är verkligen ett ljus i mörkret. Det ger värme och kärlek till en väldigt frusen själ.
Hej Cissi, det är Madde. Det var ett tag sedan. Men jag tänkte bara höra med dig om en sak. Rob har precis lagt till mig på Facebook. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Jag känner mig liksom lite kluven om jag ska tacka ja eller inte. Och det hade varit lite skönt att prata om. Vad man ska göra. Ja, men nu vi hörs. Hejdå!
Min vän mördaren. En P1-dokumentär av Cecilia Ekman.
Jag hade kunnat lägga till en främling på stan på Facebook, känns det som. Någon jag träffar ute på krogen. Men honom känner jag egentligen bättre. Men det känns ändå jobbigt. Eller ja, det är så himla märkligt.
Min kompis Madde brevväxlar med en kille som sitter på livstid i ett fängelse i USA.
Jag vet inte ens om det är en grej att fundera över. Men när jag såg det, när jag hade fått vänförfrågan, så blev jag ändå lite så här... Oj, ska jag bara acceptera den? Och vad innebär det att göra det?
Han har fått tillgång till Facebook och vill lägga till Madde som vän. Men även om hon ser honom som en kompis är hon inte säker på att hon vill släppa in honom som Facebook-vän. Eftersom han då får tillgång till bilder, uppdateringar men också namn på stora delar av hennes kontaktnät.
Folk runt omkring har sagt så här att jag inte borde acceptera den. Och det är ju ändå en människa som sitter inne. Ska man inte fundera kring det så här? Och om han blir frisläppt någon gång, kommer det spela någon roll? Eller så här, ja, sådana frågor.
Jag har också en livstidsdömd brevvän, Henry, som jag har skrivit med i 5 år. Och det var genom mig som Madde blev brevvän med Rob. Jag har alltid haft ett stort intresse för crime, brott och straff och det amerikanska rättssystemet. Jag var nyfiken på hur det var att sitta på livstid i ett amerikanskt fängelse och bestämde mig för att skriva till någon som satt inne. Genom åren har jag lärt känna Henry och fått ta del av hans vardag. Enbart via brev. Eftersom han varken får använda internet eller telefon.
Hej Cissi. Vakterna här behandlar oss inte precis med värdighet. En del är bättre, en del sämre. Jag känner ofta att de ser på oss som djur. Som en skock med kor eller något sånt. Jag försöker hålla mig under radarn och inte dra uppmärksamhet till mig. Det känns inte som att jag hör hit. Jag vill inte tillhöra det här.
I USA sitter mer än 2 miljoner människor i fängelse. Det är det land i världen som har flest intagna. På andra plats kommer Kina med 1 miljon. I Sverige sitter 5 000 personer i fängelse. De flesta amerikaner känner eller känner till någon som sitter i fängelse eller som har suttit inne. Eftersom straffen ofta är långa där är fenomenet prison pen pal, alltså fängelsebrevvänner, väldigt vanligt.
I joined penpals.com just to meet someone new.
Create your quick and easy online profile today. That's right. And remember, you don't have to be free to find your cellmate.
På nätet finns det en uppsjö av olika sidor där intagna kan lägga ut annonser om brevvänner. på sidor som prisoninmates.com, write a prisoner och meet an inmate kan intagna lägga ut profilbilder, skriva om sig själva och vad för typ av kontakt de söker. Det kan vara allt ifrån att de söker vänner till att de vill ha kärleksrelationer eller sponsorer.
Hej alla! För er som inte känner mig så är jag 190 cm lång, har brunt hår, blågrå ögon och väger runt 90 kilo. Jag tillbringar mycket av min tid helt ensam och det finns därför plats för nya människor i mitt liv.
Henrys profil stack ut. Han hade fått hjälp att lägga upp den av en vän på utsidan. Han var intresserad av Star Wars och dataspel. Verkade vara något av en nörd, precis som jag. Vi hade flera gemensamma intressen och till skillnad från många andra profiler som skrev att de ville ha flickvänner eller att de var oskyldiga så verkade Henry genuint intresserad av att få vänner. Och han skrev också på ett väldigt ärligt sätt om skulden han kände för det brott han hade begått. På sidan kunde jag också läsa vilken som var hans favoritlåt. En låt jag själv hade spelat tusentals gånger och kunde relatera till.
Incarcerated since 2002. Inmate release date 2099.
På sidan kunde jag läsa att han var dömd för mord och mordbrand.
Serving life sentence, yes.
Och att han skulle sitta inne till 2099.
Du frågade om jag har någon rumskamrat eller om jag har ett eget rum. För det första kan jag säga att vi inte säger rumskamrat här. Vi säger cellie som cellkamrat. Troligtvis för att påminna oss om att det inte är ett rum vi sitter i, utan stålceller. Med järngrindar istället för dörrar, så att vakterna som går förbi kan se rakt in i cellen och se vad vi håller på med.
Henry är adopterad. Hans biologiska mamma blev gravid som tonåring första året på college. Hon ville inte behålla barnet och adopterade bort honom. Han växte istället upp i en strikt katolsk familj där adoptivföräldrarna under många år försökt få barn utan att lyckas. Han beskriver sin uppväxt som väldigt ensam. Att föräldrarna verkade ha svårt att skapa ett känslomässigt band till honom och att han ständigt kände sig missförstådd och annorlunda i familjen.
Hej Cecilia. Cellerna vi sitter i är väldigt små och allt är i rostfritt stål. Det finns en våningssäng, ett skrivbord, två skåp med lås där vi kan låsa in våra saker och så en toalett mitt i rummet. Och ja, innan du frågar, vi måste alltså uträtta våra behov när vakterna och cellkamraterna ser på.
Många i min omgivning tyckte att det var konstigt att jag valde att engagera mig så mycket i en livstidsdömd. Men för mig har det varit otroligt spännande och jag har hela tiden känt att jag har gjort skillnad för en väldigt ensam människa. Jag har under åren fått mängder av frågor, inte minst från nära vänner. Och min familj.
Jag håller på att skriva till Henry nu. Jag tänkte att jag skulle skicka iväg och fråga hur det har gått med översvämningarna i Texas. Jag vet inte om fängelsen har blivit berörd av det, så jag tänkte jag skulle kolla bara.
Hur fungerar det med kontakten, Cici?
Det här är min pappa, Lars.
Hur gör du liksom? Har han e-mail så att du kan skicka e-mail till honom?
Nej, här, titta här. Det här är en sida som heter JPay. Och då betalar man typ $1, så det är inte mycket pengar.
Aha, för att de på
fängelset,
betala.
Ja, men för att de på fängelset ska skriva ut det till honom. Så att jag skickar det här som ett e-mail som går direkt till Henrys fängelse. Och sen skriver de ut det för en summa. Så att istället för att jag ska skicka brev som tar en vecka att komma fram till honom, så kan han få det här. Om skickar jag det innan 12 så skriver de ut det samma kväll till och med.
Okay.
Så han får det med kvälls posten. Men sen gör ju jag så ibland att jag skickar brev också, för att det är roligt med, alltså det är ju personligare med brev. Det.
Men läser de det du har skrivit när du skickat
ja,
mig?
Ja, det gör de. Och titta, om du ser här så står det här: please note, emails may be monitored. Carefully consider the content of your email. Så det är ju en varningstext här som de har skrivit, att tänk efter vad du skriver, för att allt det här läses.
Kan de censurera någonting av det som du skriver?
Mm. Men jag har skickat grejer som jag har fått tillbaka skickat.
Läser de även breven? Öppnar de dina brev när du skickar dem?
Ja, det gör de.
Ja.
Hur mycket tid i veckan ungefär?
Och det här är min mamma, Gunilla.
Skulle du säga att du lägger på det?
Det är lite olika. Jag skickar kanske i snitt ett mejl i veckan.
Mm. Är det väldigt känslomässigt att skriva?
Ja, alltså i perioder så är det det. Framförallt runt Henrys årsdag, att han blev intagen. Då är han ju väldigt, väldigt, väldigt nere. Och då får man ju tänka på vad man skriver och hur man stöttar och så. Och det har jag ju märkt varje år, att i december runt Lucia där så är han jätte nere.
Jag minns ju då när du berättade för mig att du tänkte göra detta. Jag blev orolig. Jag tänkte, hur kommer det att påverka dig? Och kanske framförallt att jag funderar på, vad händer om den här personen någonsin blir frigiven? Kommer han att söka upp dig? Kommer han att söka upp mig? Utsätter vi oss för någon som helst fara i detta? Och ett sånt tanke fanns ju. Så det var en oro som fanns. Men den försvann ju ganska så snart när Henry blev en person för oss också.
Kära Sissi Katt, min tillvaro är någon väldigt olik din och så tråkig att jag knappt orkar skriva om den. Men eftersom du frågade så ska du få svar. Vi väcks klockan 4:30 på morgonen, före frukosten som börjar 4:30. Efter det går vi till jobb eller skola. Fängelset erbjuder universitetskurser som de som har pengar kan gå. Jag jobbar just nu i tvätten. Det är väldigt enformigt, som du säkert kan förstå. Jag skulle vilja studera, men har inte råd. Efter jobbet finns det tid för de som vill att vara i dagrummet och umgås. Har vi tur visar de en film då och då. Alla fångar måste vara i säng innan 10:00, när lamporna släcks.
Hur har er vänskapsrelation utvecklats, tycker du?
Den har förändrats jättemycket. Eftersom när vi började skriva så började jag ju skriva framförallt för att jag har ett stort intresse för crime och sådär. Och också för att man, ja, dels för att man ville göra någonting gott för en annan människa som inte har liksom den typen av kontakt med utvärlden och som har gjort någonting som alla människor tycker är fruktansvärt. Men sen hade jag ju också ett intresse för det amerikanska rättsväsendet och fängelset. Så jag var ju jättenyfiken på Henrys vardag och hur det fungerade i fängelset. Och han ville ju inte alls skriva om det till att börja med, såklart. Här får han en kompis från Sverige liksom. Han ville väl att det skulle kännas så normalt som möjligt. Så han ville ju inte alls skriva, och jag frågade jättemycket. Och han var så där, jag tycker inte så mycket om att prata om fängelset. Men sen kom ju det av sig själv, för att vi blev ju väldigt goda vänner. Och vi hade ju ganska mycket gemensamma intressen, stort intresse för litteratur och kultur. Så att många gånger så tänker inte jag på att det är en person i fängelset som jag skriver med.
Hej, tack för boken Egenmäktigt förfarande av Lena Andersson. Jag har inte läst någon svensk författare tidigare. Andersson kan verkligen konsten att skriva inre monolog. Hon har fångat Esters analytiska och reflekterande sida på pricken. Vad tyckte du om Esters konsekvensresonemang?
När Henry bara var ett par år gammal fick hans adoptivföräldrar ett biologiskt barn. Och han har berättat att han alltid kände det som att föräldrarna älskade lillebrodern mer. I tidningar har Henry beskrivits som en tystlåten person med få vänner. Någon som är lite udda. Medan hans lillebror beskrivits som sportig, utåtriktad och älskad av alla. Henry har sagt till mig att han led av att alltid stå i skuggan av sin bror. I tonåren tillbringar Henry mycket av sin fritid på olika kaféer och bibliotek. Han engagerar sig i scouterna och är ofta hemma hos sin mormor och morfar, som nästan var som en extra pappa till Henry.
Du frågade mig vad jag skulle göra om jag fick välja mellan att aldrig åkt fast eller att sitta här och sona mitt straff. Den instinktiva känslan är såklart att jag inte vill sitta här. Men jag hade aldrig kunnat leva med den skulden. Jag tror att risken är stor att jag nog hade tagit livet av mig om jag inte hade åkt fast. Jag har inte sagt det till dig tidigare, men jag var så suicidal när jag först kom hit. Minnena från mitt brott och den enorma skulden jag bar på var så tung att varje andetag gjorde ont. Även om jag tycker att livstid är ett hårt straff, är jag ändå glad att jag lever. När jag först kom hit trodde jag att Gud hatade mig, men Jenny lärde mig att förstå att det faktiskt finns förlåtelse, även för människor som jag.
Oh, he's like the son to me. He's never referred to me as mother or mom, but we have a very close relationship.
Han är som en son för mig. Han har aldrig kallat mig mamma, men vi har en väldigt nära relation.
Even on Mother's Day, you know, he sends me cards and tells me I'm the closest thing to a mother, closest person to a mother that he has.
Jenny är en av de få personer på utsidan som Henry har kontakt med. Och hon är numera även en god vän till mig. Jag ringer henne.
So it really is very much like I've adopted him as another son.
Jenny började själv engagera sig i intagna när hennes egen son dömdes till livstid för ett grovt brott. Hon upptäckte att killarna som satt inne var understimulerade och började därför skicka spel och brev till dem som satt inne tillsammans med hennes son. Det var så hon lärde känna Henry.
He was rather withdrawn at first and was difficult to get into conversation, but as time went on and he...
Det tog tid att komma honom nära. Han var så sluten, svår att prata med. Men när tiden gick och han förstod att jag tänkte fortsätta komma och hälsa på, så öppnade han sig och vi blev vänner.
He opened up and we became friends.
Texas. Vintern 2002. Tre människor hittas mördade i Henrys hemstad. Spåren leder till Henry. Ett vittne har sett hans bil lämna brottsplatsen tidigt på morgonen efter morden. Och i en papperskorg på universitetet där han studerar, flera timmar bort från hemstaden, har man hittat blodiga kläder med hans DNA. Han har heller inget alibi för natten. Henry hamnar i häkte och erkänner morden på tre människor. Bevisningen är stark. Henry blir erbjuden en plea deal, en uppgörelse utan rättegång för den som erkänner. Oftast kommer de uppgörelserna med en viss typ av straffrabatt, och eftersom Texas har dödsstraff har Henry bestämt sig för att ta dealen. Efter att Henry fått sin dom, livstid plus 99 år, utan chans att någonsin komma ut igen, får hans morfar ordet. Det blir alldeles tyst i rättssalen. Han vänder sig direkt till Henry.
Henry, du var din mammas och pappas stora stolthet. Jag berättade för alla som ville lyssna hur stolt jag var över dig. Att du kommit in på ett sånt fint universitet. Men en natt nu i december tog du den stoltheten ifrån mig. Jag har bett åklagaren hålla dig inspärrad så länge du lever och andas.
Att bli intagen betyder att i princip hela världen vänder ryggen till en. Man är inte en människa på samma villkor som alla andra längre. Det spelar ingen roll hur mycket man ångrar sig. De flesta vill inte höra den ursäkten ändå. De flesta skulle inte ens vilja ta igen med tång. Men en brevvän kan visa att det finns hopp. Att det i alla fall finns någon som ser en som människa fortfarande.
To have a pen pal is such a delight for the guys, for the men and women both. To have a pen pal is like someone takes the time to realize that I am a person.
Det är så roligt för killarna att ha en brevvän. Att någon tar sig tid att bekräfta en. Att någon bryr sig tillräckligt mycket för att vilja lära känna en. Många med långa straff känner sig bortkastade av samhället.
I don't think it matters if it's an old or young person.
Det spelar ingen roll om det är en ung eller gammal person. Det är klart att de unga killarna drömmer om att få skriva till en ung vacker kvinna som du. Men jag känner också många män som uppskattar att äldre människor liksom adopterar dem och kommer att hälsa på. De är så glada att någon bryr sig om dem.
And they're just thrilled to have someone care about them. The people that I visit always tell me about who they've received for.
De som jag hälsar på berättar alltid hur viktiga deras brevvänner är för dem. För det man fruktar allra mest som intagen är att bli bortglömd.
They know they have not been forgotten. And that's very important.
Sommaren 2013 bjöd Jenny in mig att hälsa på henne och också följa med och besöka Henry i fängelset. Jag tänker att hon nog tyckte att jag var ganska konstig som kom hela vägen från Sverige för att hälsa på Henry.
No, I never felt that at all. Your sincerity and warmth came through so strong and I think there was a sense of curiosity.
Nej, så har jag aldrig tänkt. Jag uppfattar din nyfikenhet på USA och fängelsesystemet här som på riktigt. Du verkar vara en person med mycket värme och jag tyckte det var spännande att få vara den som guidade dig in i allt det här.
Introducing you to the United States and to the prison system.
Henrys fängelse ligger på landsbygden i Texas. Jenny kör mig dit. Resan tar ett par timmar från samhället där hon bor. Den stora byggnaden med staket och taggtråd syns på långt håll. Stora avspärrningar skiljer fängelseområdet från åkrarna runt omkring. Och vi ser flera skyltar om övervakningskameror längs vägen. I ett högt torn sitter beväpnade vakter. Det enda man får ha med sig in i ett amerikanskt fängelse är mynt och sitt ID-kort. Mynten måste ligga i en genomskinlig plastpåse. Man får inte ha vita kläder på sig, för det har de intagna. Och kvinnor får heller inte ha BH med bygel, för det kan bli ett vapen. Kvinnor uppmuntras att helst ha byxor på sig. Vi kontrolleras i två säkerhetsstationer innan vi ens får komma in i själva huvudbyggnaden. Där går vi först igenom en säkerhetskontroll som på en flygplats med metalldetektorer och kroppsvisitering. Alla kvinnors kläder granskas noggrant och jag blir inkallad till fängelsedirektören eftersom att en av vakterna tycker att min blus är för genomskinlig.
That was so annoying. I've had experience with her before that she seems.
Jag har dålig erfarenhet av henne sen tidigare. Hon verkar störd av attraktiva kvinnor och skickar in oss på chefens rum. Han kastade ju bara ett öga på dig och sa: jag ser inget förbjudet med det du har på dig.
Det är nästan overkligt att besöka fängelset. Det jag med en gång slås av när jag och Jenny kommer in är att det nästan bara är kvinnor som sitter där. Mammor, systrar, flickvänner, döttrar och fruar. Det här är ett maximum security prison. Alltså ett fängelse där de flesta sitter på livstid för väldigt grova brott. I väntrummet ser jag en liten flicka med flätor och färgglada rosetter i håret. Hon vill sjunga en sång för mig som hon gjort till sin pappa. Hon sjunger: I miss you daddy. I love you daddy. Come home daddy. Så ser jag Henry komma in i besökssalen. Så lång han är. Mycket längre än jag föreställt mig. Han kramar om mig, men det känns nästan som om han inte vet hur man gör när man kramas, och han verkar väldigt nervös. Hans röst är djup med en tydlig sydstatsdialekt som låter som tagen från tv-serien Dallas. Själva besökssalen känns nästan som ett café med långbord och folk som sitter och småpratar och dricker läsk. Vi får slå oss ner mitt emot varandra och en vakt säger att om vi vill ha någonting att äta eller dricka är det bara jag som får gå och köpa det i automaterna. Henry får inte lämna bordet. Tiden går snabbt och efter att nervositeten lagt sig blir Henry sprallig. Det lyser i hans ögon. Det märks tydligt att han är stolt och glad över att jag är här. Flera vakter och intagna som går förbi stannar till och hälsar. Det märks att det inte är varje dag som någon från ett annat land är här. Henry och jag pratar mycket om hans uppväxt. Om förväntningar han hade på livet innan han kom hit. Förälskade par håller händerna och stirrar djupt in i varandras ögon och småbarnsskratt ljuder i lokalen. Tills illusionen bryts av att någon börjar gråta för att tiden har tagit slut. Och det är dags för någons pappa eller man eller bror att gå tillbaka in genom den tunga, stålgrå, larmade metalldörren med trippellås. In till sina gallerburar, till sina smala stålbritsar utan ordentliga madrasser och den totala avsaknaden av integritet. Medan vi andra går tillbaka ut i den stekheta Texas-solen och fortsätter med våra vanliga liv på utsidan.
Oh, visitation is the ultimate. It's a little bit of an ego trip there because so many people are abandoned by family and friends.
Besöksdagarna är verkligen en egotripp. Så många intagna blir övergivna av familj och vänner när de hamnar i fängelse. Besöker något som gör dem speciella. Att det faktiskt finns en människa som värderar dem tillräckligt högt för att komma och hälsa på. Det var otroligt värdefullt för Henry att du till och med kom från ett annat land för att besöka honom. Och inte bara för honom utan också för hans vänner i fängelset. Det var stort. Det gav dem något att prata om.
That gave them a source of conversation and excitement that they all shared.
Efter besöket i fängelset åker jag och Jenny till Henrys hemstad. Vi har bestämt möte med hans gamla scoutledare som ska visa oss runt. Scoutledaren är en av de få personer som behållit kontakten med Henry efter morden. Han besökte Henry flera gånger under tiden i häktet och han var den som fick Henry att erkänna genom att säga att det finns förlåtelse för den som erkänner. Men mitt och Jennys möte med scoutledaren blir inte riktigt som planerat. När vi svänger in på den avtalade mötesplatsen upptäcker vi att också scoutledarens fru är med i hans röda pickup. Och hon ser allt annat än glad ut.
Hon gillade inte att vi hade kontaktat hennes man. Det visade sig att hon var emot att han fortfarande har kontakt med Henry och inte har tagit avstånd från honom. Hon hotade ju till och med att ringa polisen och jag fick påminna henne om att vi faktiskt var i vår fulla rätt att besöka stan.
Det är här någonstans jag börjar förstå att det här är en plats som fortfarande bär på djupa sår efter Henrys brott. Och att många fortfarande sörjer. Det är här jag förstår att jag, som Henrys brevvän, inte är välkommen. Vi åker till skolan där Henrys mamma undervisade. På skolgården finns en lekstuga som Henry byggde i scouterna och donerade till skolan. Vi får veta att en skylt med hans namn som tidigare satt på stugan har tagits bort. Vi besöker gatan där han växte upp och försöker hitta platsen där huset låg. Det är ju nedbrunnet sedan länge. Och så åker vi till kyrkogården.
And when we arrived there, there were like four entrances. And I just had this feeling that we were close by and I stopped the car and I told you.
Jag stannade bilen och sa att jag skulle gå av och kolla. Det är ju ganska ovanligt med en trippelgrav. Och efter bara 5 minuter så går jag, otroligt nog, rakt på den.
And there was a marker with 3 names and I walked right to it.
Ett vitt kors sträcker sig upp ur marken. 3 namnskyltar. 3 namn. 2 vuxna. 1 barn. Namnen ingraverade i guld.
Jag hade svårt att sova i natt. Jag drömde att jag var hemma i huset med min hund Max. När jag vaknade kunde jag inte somna om igen. Förlåt att jag har låtit så nere i de senaste breven. Men det är ju den tiden på året nu.
När jag står här vid graven är det så berörande mentalt och fysiskt att jag nästan inte kan andas. När jag ser namnen och inser, känner i hela kroppen vilka det är som ligger begravda här. Vi lägger blommor och lämnar ett kort. Men det är nästan outhärdligt att vara här. Och veta att den personen som jag lärt känna, som verkar så normal och vanlig, kunnat åstadkomma så mycket skada.
Han var en av de mest väluppfostrade killar jag någonsin träffat. Jag bodde ju granne och har känt honom sedan han var barn. Det känns ofattbart att det är han.
Morden väcker reaktioner, både i tidningar och på nätet.
Vi var ju kurskompisar. Han var lite udda. För mig var det otroligt att få veta att han kunde begå mord.
Han var en schysst kompis som alltid hjälpte till med studierna om man behövde. Vi umgicks dagligen.
Som morfar till Henry borde jag förstått att det var något som inte stod rätt till hemma, eftersom han alltid ville vara hos oss. Jag frågar mig om det finns något jag kunde ha gjort för att förhindra det här.
För mig har Henry berättat att för honom började livet på riktigt först när han började på universitetet. Han fick vänner och för första gången någonsin en flickvän. Istället för att fokusera på studierna började han leva livet, skolka och festa. I slutet av november står det klart att han inte kommer ta de betyg han ska första terminen. Familjen, som satsat tusentals dollar på hans utbildning, ger honom ultimatum. Klara betygen, annars måste du lämna universitetet. Henry försöker beveka föräldrarna, men det går inte. Han bestämmer sig för att åka hem och prata med dem och få mer tid. Men det blir inte som han tänkt sig. När han lämnar hemmet den natten har han huggit ihjäl hela sin familj med en kökskniv. I hopp om att förstöra eventuella bevis tänder han eld på huset och återvänder till universitetet. 3 dagar senare knackar polisen på dörren till hans studentrum. Det är den sista dagen i sitt liv som han ska tillbringa i frihet.
I just remember a feeling of such extreme sadness. You know, for young lives that were gone, for the loss that Henry.
Jag kommer ihåg känslan av extrem sorg när vi satt där. För de liv som släckts. För Henrys stora förlust som han åsamkat sig själv till följd av ett väldigt dåligt beslut som kostade honom resten av hans liv. Han var så väldigt ung. När vi satt där blev hela anledningen till att han är i fängelse så tydlig. Att det handlade om flera liv. Att det var så mycket smärta i det han gjort. Det var en väldigt stark upplevelse.
It was almost like losing them ourselves.
Under huvudförhandlingarna i rättssalen har Henry på sig en grön skjorta, blåa jeans och en svart läderjacka. Lokaltidningen skriver att han stirrar ner i bordet och inte vill möta någons blick. Reporten tycker att han visar väldigt lite ånger. Men till mig har Henry sagt att han kände så mycket skuld och att det var en så konstig situation att vara i att han inte visste hur han skulle agera. Han ville inte börja gråta eftersom folk då kunde tro att han tyckte synd om sig själv. När domen har fallit säger Henrys advokater till tidningen att de är nöjda med utgången i fallet. Åklagaren säger att han helst hade velat se att Henry fick dödsstraff.
Vet du, sen några veckor tillbaka har en hemlös katt tagit sig in i fängelset. Han är luggsliten och säkert ganska gammal, men jag kan lova att han aldrig fått så mycket kärlek som här. Du skulle se killarna här inne. Allt från gängledare till knarklangare till mördare. Alla slåss om den där kattens uppmärksamhet. Förmodligen för att vi alla längtar så oerhört mycket efter närhet. Att ha den där katten i knät eller känna en varm tass mot armen gör att i alla fall jag känner mig mycket mindre ensam. Som tur är har vakterna låtit oss behålla den. Antagligen för att den tar möss och kackelackor här inne.
Ja, det här är från förra året, 16 maj. Och det här är från Eller det stämplat i alla fall 5 april 2016 också. Shit, vad har tittat på?
En fin handsida den då.
Ja, jättefint.
Jag är på besök hos Madde, min kompis som brevväxlar med Rob. Eftersom fenomenet prison pen pal är så ovanligt här i Sverige är det få personer som delar vår erfarenhet.
Vi har liksom aldrig träffats, men ändå så kan vi vara så himla personliga. Och det kan vara så himla befriande ibland för en själv att få skriva av sig till någon om saker man känner och tänker på. Men jag, det har jag också tyckt är svårt ibland, att alltså, veta hur mycket jag kan skriva om min fritid. Alltså, hur jobb, eller ifall han skulle tycka det var jobbigt om jag skrev så här, det här har jag gjort, det här har jag gjort. Det blir så tydligt att tid kan vara så extremt olika från person till person. Ja, att så här, för mig känns en vecka som 5 minuter, men han satt ju verkligen där och väntade på mina brev, eller beskrev han i sina brev. Och det, jag vet inte, det känns som att man upplever ju saker helt olika då, för att tiden blir så himla olika. Alltså, en person som sitter inne i USA, det känns som en så här, en grej man kan se på film typ. Alltså, det är lite spännande i det liksom. Och bra att öva engelska. Men sen, alltså så här, efter bara några få brevväxlingar så blev det ändå någon slags så här, att det gick upp för mig, vilket ansvar. Eller lite hur han började skriva om hur glad han blev av att få mina brev. Helt plötsligt så kände jag att jag fick ett ganska stort ansvar att fortsätta. Och eftersom jag visste att han skulle sitta inne nästan hela sitt liv, så innebär det en ganska lång period som man då så här, helt plötsligt har bundit upp sig på. Och det var kanske inte det första jag tänkte när jag började skriva med honom. Sen gick det över liksom ännu mer till att han så här, verkligen skrev att det som gjorde honom glad i livet var att få brev från mig. Medan jag kunde glömma bort att han fanns. Och det kändes så himla jobbigt.
Och det här, då är vi inne på hans Facebook-sida här.
Här då ska jag se. Vänförfrågningar. Bekräfta, Rob.
Och nu har Madde, trots allt, bestämt sig för att lägga till Rob på Facebook.
Han har inga bilder på sig själv i alla fall, vad jag har sett. Men jag kan kolla. Kolla vad kul. Här är så här, telefonnummer.
Telefonnummer, ja.
Ja, shit, kolla.
Det finns ett telefonnummer på Robs Facebook-sida. Jag vet att det i princip är totalförbjudet på alla amerikanska fängelser att ha egna mobiltelefoner. Men att det kan förekomma ändå.
Är det så här amerikanskt nummer eller?
Ja, ettan är ju amerikanska. Ja, det är det.
Åh, vad kul. Det här hade ju varit askul att ringa. Tror du att det är... Eller vad tror du klockan är där nu?
20 över 12 är hon. Ja, de är 6 timmar efter oss. Ja, precis.
Aha. Ska vi inte testa att ringa det här då? Men det har varit askul.
Jo.
Men, ja. Vill du det?
Ja, det gör vi. Det gör
men
vi.
Skulle du vilja... Alltså jag är inte lika bra på engelska som du är. Kan inte du testa och...
Okej. Okay.
Eller vågar du?
Ja, jag vågar.
Vad kul.
Men om... Jag satte på högtalare då. Och... ja, men... Ja, men vi bara ser. Vi okay. Ser.
Kyckla moder du är.
Okej.
Hoppas att vara här.
Ja, hoppas det. Pennsylvania. Det är en annan stat. Eller sitter han där nu?
Vi vill angra flyttet.
Ja.
Jag får börja i Texas.
Ja.
Hello, is this Rob?
Say again, please?
Sorry, is this Rob?
Oh, no. No, I am.
Oh, okay, because this...
He doesn't live here. I know what you're talking about, but he doesn't live here, ma'am.
Okay, because his number, like, this number is listed on his Facebook. This number.
Det visar sig att det är Robs styvpappas telefonnummer som ligger ute. Och att det är han som har hand om Robs Facebook-sida.
I'm sitting here with one of my friends, Madde. She's actually a pen pal of Rob. Yeah, I'm sorry if we're totally surprising you. We're calling from Sweden, actually.
Okay.
Yeah. And we saw that it was a number, and we were like, yeah, maybe we should just, like, try and give him a call.
Yeah.
I can tell him, you know, that you called, you know.
Robs styrpappa blir förvånad över att vi ringer från Sverige och glad att det finns folk, till och med på andra sidan av jordklotet, som bryr sig om honom.
Ah, that's good.
Okay, well.
Han säger att han ska hälsa Rob att vi har ringt och att Rob håller sig borta från trubbel.
Okay, you take care. Take care, sir.
You're welcome, ma'am.
Bye.
Nu har jag suttit här i snart 15 år. Det är över 5000 dagar. 5000 dagar av mitt liv som jag aldrig får tillbaka. 5000 dagar som skulle kunna ha blivit hustru, barn, hundar, utbildning och jobb. Ibland försöker jag tänka ut hur många dagar jag kommer sitta innan jag dör. Men bara tanken på 5000 dagar till av tomhet får mig att må så dåligt att jag inte kan fortsätta räkna. Det är breven från dig och Jenny och från alla andra som är vänliga nog att ta sig tid att skriva som gör att jag står ut. Som ger mig något att se fram emot. Det är ni på utsidan som gör att livet här inne blir uthärdligt.
Tid och ansvar. Under de 5 år jag skrivit med Henry har jag tänkt mycket på det. Vad det innebär. Att om jag lägger 10 minuter på att skriva ett brev så kan det ha betydelse för någon i dagar, i veckor, för alltid. Jag började skriva med Henry mest för att det kändes spännande. För mig. Men brevväxlingen gav mig en vän som jag idag känner väl och har kommit nära. Jag visste inte att jag skulle gå och se fram emot breven från honom. Att jag med tiden skulle ha hundratals brev från Texas State Prison. Jag visste inte att jag kunde tycka om en mördare.
I have really come to realize that what a person has done is not who they are. These are still people. These are still people who have feelings and dreams and emotions. And so much has been taken away.
Livet har lärt mig att människor inte är sina handlingar. De livstidsdömda är fortfarande människor. Människor med tankar och drömmar och känslor.
And I never feel more appreciated than when I have spent time visiting.
Den som någon gång har funderat på att skriva till en intagen ska veta att det man får tillbaka är så oändligt mycket mer och större än det man någonsin kan ge.
And anyone who ever considers corresponding with an inmate, you will get so much more back than you ever give. It's an emotional reward like I cannot explain.
Du har hört Min vän mördaren, en P1-dokumentär av Cecilia Ekman. Musik, Lars Ekman. Ljudmix, Mattias Miselli. Producent, Lotta Malmstedt. Henry heter egentligen någonting annat. Och det här var en P1-dokumentär från 2018.